Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Secondo organo.
Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om bipolär sjukdom och det ska vi göra med Elsa Janni. Välkommen Elsa.
Tack, vad roligt att vara här.
Jättekul att du vill vara med. Jag tänker att jag överlåter till dig att presentera dig själv. Mm. Både yrkesmässigt och varför du är med oss just idag. Mm,
just det. Ja, men jag heter då Elsa Janni och är psykolog. Men jag tror att jag är med därför att jag har skrivit en bok eller för att jag berättar om min personliga historia. Och det har jag gjort några år, men jag har också skrivit en bok om det, om hur det är att leva med bipolär sjukdom. Så jag har den personliga erfarenheten.
Just det.
Och jag kombinerar ju det då med mitt yrke. Det är inte så att jag bara jobbar med personer med bipolär sjukdom, men jag möter ganska många som har det eller som söker mig just för att de vet att jag har den erfarenheten.
Du måste säga vad boken heter också.
Ja, det måste jag göra. Boken heter Igår var jag lycklig, idag vill jag dö. Att leva med bipolär sjukdom.
Just det. Och finns ju i alla bokhandlar att få tag i.
I alla nätbokhandlar. Och även som ljudbok på alla de här ljudboks, vad de nu heter.
Mm.
Storytel, Next Story.
Ja. Just det. Och säkert på de biblioteken också.
Ja, exakt. Mm.
Och jag frågade ju dig om du vill vara med efter att jag hade läst din bok som jag tyckte var väldigt både informativ och spännande. Den är ju lite liksom, alltså det är ju lite skönlitterärt beskrivet som är väldigt lättillgänglig liksom. Men den ger ju en väldigt fyllig bild av vad det här är för sjukdom och hur det är att leva med. Men, och jag tänker faktiskt att vi kan väl börja i den änden. Kan inte du berätta lite vad bipolär sjukdom är?
Jo, det är en sån här en så kallad affektiv sjukdom. Och det är en sjukdom då som påverkar stämningsläget. Så att man pendlar då mellan väldigt vad ska jag säga, uppvarvade tillstånd, så kallade manier. Och depressioner. Men det här gör man ju då inte hela tiden, utan däremellan, de här perioderna kommer i skov i perioder, så däremellan kan man ha relativt friska, ganska långa perioder, ibland flera år, utan skov. Och den här sjukdomen brukar delas in i bipolär sjukdom typ 1 och typ 2. Och typ 1 är ju den här klassiska som förut hette manodepressivitet. Där då de här uppvarvade tillstånden är verkligen väldigt uppvarvade. Manier, det liksom går inte obemärkt förbi, utan omgivningen märker att det är någonting som inte står rätt till och personen blir väldigt personlighetsförändrad. Och, så. Och det brukar sluta med att man kanske behöver, eller att man behöver vård. Medan de här typ 2, där är de här uppvarvade tillstånden mildare och kallas då för hypomanier. Och då går det ibland att, vad ska jag säga, missta de här uppvarvade tillstånden för ja, ett personlighetsdrag eller någon person som är på eller väldigt energisk just för tillfället. Och så. Det är inte alltid att man märker eller förstår att det här är ett sjukdomstillstånd. Och därför så är det också så att det tar väldigt mycket längre tid att få diagnosen bipolär sjukdom typ 2 än typ 1.
Ser det likadant ut hos barn som hos vuxna?
Alltså hur det yttrar sig, alltså själva sjukdomen? Det gör det. För det första så är det ju färre barn, alltså procentuellt. Om vi säger att i befolkningen så är det ungefär 3% som har bipolär sjukdom. Och det är kanske 0,5% bland barn och ungdomar. Så jämfört med andra diagnoser så är det ju inte lika vanligt. För att den debuterar ju ofta lite senare, alltså i sena tonåren. Den ser nog lite annorlunda ut. För jag skulle säga att vad jag har förstått, både personlig erfarenhet men också att jag har sett, att de här skoven kan komma lite oftare i början. De kanske är mildare och misstas då kanske för att vara tonår eller någonting annat så att säga. Men kommer då ofta, kanske flera stycken på ett år. Medan senare så blir det lite kraftigare skov och mer sällan. Och det, alltså, för det mesta. Ja.
Vilket väl kanske också gör det svårt att upptäcka det hos unga.
Ja,
för att det liksom kan likna andra saker.
Precis. Ja. Men det finns ju enheter som är specialiserade på bipolär sjukdom hos barn och ungdomar. Så att de är ju ändå vana att sätta diagnos. Eller se liksom om det är det här.
Kan man pendla mellan typ 1 och typ 2?
Nej, det sägs eller att man kan, om man har typ 2, att man kan sen att man skulle kunna utveckla manier, och då får man ju ny diagnos, då får man ju typ 1. Så man pendlar inte däremellan. Men nu kommer det nya studier, framförallt i Sverige faktiskt, för vi har ett sånt bra bipolär register som man kan forska på, som säger att det är faktiskt signifikanta skillnader mellan bipolär typ 1 och typ 2. Så det är inte, man har pratat om det som ett spektrum, men det är inte helt säkert att det är det.
Mm.
Jag vågar inte säga mer än så.
Nej. Du, vet man varför man utvecklar bipolär sjukdom?
Genetiskt, alltså upp till 70% kan förklaras av genetiken, ärftlighet. Och sen är det ju, alltså man kan ju ha en sårbarhet för bipolär sjukdom och ändå inte utveckla den. Så sen är det ju förstås livsomständigheter och andra faktorer som kan göra att den utlöses, så att säga. Men mer än så vet man inte riktigt.
Hur var det för dig då? Hur började din resa i den här sjukdomsbilden? Liksom?
Ja, jag fick mitt första skov när jag var 16 år, så innan dess så är det svårt att säga. Man kan ju se i efterhand, alltså både på mitt liv och andras liv, att det finns tecken. En stark känslighet, en benägenhet att känna väldigt starkt, oavsett om det är glädje eller sorg. Att det är mycket drama på något sätt i huvudet. Redan som barn. Och det kan jag ju känna igen hos mig själv. Men sen är det svårt att säga vad som är vad. Men sen fick jag mitt första insjuknande akut då, när jag var 16 år. Och det var ju i efterhand, kan man säga, att det var en depression. Men det var kanske en typisk sån här första skov blandad med väldigt mycket ångest och sömnstörning. Och nästan psykotisk så. Och så kan det se ut just i begynnelsen av sjukdomen på något sätt. Så för mig blev det ju väldigt, alltså det här var ju också länge sedan, då det inte fanns internet. Man hade väldigt lite kunskap om psykisk ohälsa, man pratade inte om det. Jag gick på en internatskola dessutom, så jag hade inte min familj i närheten. Utan de bodde ju i ett annat land, i Italien. Så det blev ju väldigt, väldigt skrämmande för mig. Och ingen förstod ju vad det här handlade om. Och desto mindre jag då. Så jag skulle nog säga att de här första skoven, för sen kom ju de här efter det här första skovet, så fick jag flera stycken under första åren, 2 åren, ganska ofta. Så de var lite mer kortvariga, men ändå väldigt starka och så. Och jag skulle säga att det var traumatiskt. att inte förstå vad som händer. Det är som att leva en mardröm på något sätt. Och idag hoppas jag att det finns lite mer kunskap kring den här typen av psykisk ohälsa, vare sig det är bipolär sjukdom eller något annat. För jag hade ju behövt läkarkontakt och kanske mediciner och ja, så.
Mm. Vad trodde man att det var då i början?
Alltså det dröjde ju 7 år innan en läkare sa till mig att jag led av återkommande depressioner. Så att under de första 7 åren så pratade vi om kriser, nervsammanbrott, mörka perioder. Alltså vi hade inga ord för ens. Ångest var ju något som stod i böckerna. Och, ja, det var... Men sen var det ju också så att jag sökte mig inte till den, alltså vården, eftersom jag då gick på den här internatskolan. Sen åkte jag hem till Italien, mina föräldrar var alternativa, så att vi, det blev inte att jag sökte mig till den reguljära psykiatrin. Det kanske hade sett annorlunda ut då.
Och hur påverkade det här då din, alltså det var ju ganska många år då, från 16 till 23 innan du...
Precis.
Men då fick du egentligen inte heller rätt diagnos. Då fick du återkommande depressioner.
Ja, ja, precis.
Så vad gjorde det med de åren?
Ja, men alltså det påverkade ju verkligen mina ungdomsår. Präglade dem otroligt. Nu var jag ju frisk mellan skoven. Och när jag var frisk så kunde jag ändå leva på mitt liv. Så på det sättet lyckades jag ändå hålla mig på banan, och jag hade liksom ett bra socialt nätverk och så. Hade jag inte haft det så, ja, så vet jag ju inte. För det här var ju ändå något som återkom, och jag var alltid orolig att det skulle komma. Så på något sätt levde jag ju med den rädslan. Och så fort det dök upp så fick jag ju lämna mitt liv. Jag bodde ju i Sverige också själv, och mina föräldrar bodde i Italien. Så varje gång jag blev sjuk åkte jag hem. Och då lämnade jag ju det jag höll på med i Sverige. Jag kunde ju inte gå klart gymnasiet, utan jag fick läsa gymnasiet på distans. Och sen, ja, så att det var... Och sen började universitetet, fick jag ändå åka hem, liksom lämna mitt i terminen och åka hem. För att jag kände att hemmet var det enda stället jag kunde visa mig på. För jag vågade inte visa mig. Jag blev ju så förändrad och allting var så väldigt skrämmande. Så. Men... Så det är klart att det var ju jättejobbiga år. Men jag hade det också bra däremellan. Så att, på det sättet så fortsatte ju mitt liv ändå. Mm.
Hur långa var de här skorna? Du säger att du hade, de var ganska korta.
Alltså i första 2 åren skulle jag nog säga att de var väldigt... De kan vara 3 veckor. Något sånt där. Fast återkommande 3-4 veckor. Men sen så småningom, efter några år, alltså 20-årsåldern, då blev de mer lika verkligen depressioner och kom bara på höstarna. Mm. Och då blev det 2-3 månader på hösten då, som stannade upp, kan man säga. Där livet stannade upp.
När liksom började du se mönster? Och, många som har sådana här sjukdomar kan ju beskriva liksom att de är rädda för nästa sko, och de blir rädda för alla tecken på som skulle kunna vara tidiga tecken och så.
Precis.
Hur var det för dig? Liksom, när började du se att det kommer tillbaks?
Ja, alltså jag var ju ovanligt, jag var ju rädd för det, samtidigt var jag helt naiv och trodde också att det inte skulle komma tillbaks. Så det var lite märkligt, och jag gjorde inget arbete med mig själv om att jag skulle lära känna mina tidiga tecken, utan jag blev alltid lika förvånad. Trots att det kom tillbaka varje höst. Och jag var lika oförberedd varje gång. Och det var ju alltid så att jag precis innan en depression hade väldigt mycket energi. Jag blev ju lite hypoman, så att jag gjorde otroligt mycket där i augusti, september, och sen kraschade jag. Så att jag var inte bra på att liksom... Jag ville inte riktigt acceptera att det var så här. Och ingen hade heller hjälpt mig att se det på något sätt. Så det tog många, många år innan jag började förbereda mig för att det kunde komma tillbaka.
Och när du då väl fick ett sånt här skov och åkte hem till dina föräldrar, vad gjorde du, vad gjorde de, hur tog ni hand om dig?
Ja, Om jag ska vara ärlig så var det egentligen ingen bra plats att åka till för mig. Men det var det enda jag kunde göra. För att jag hade i och för sig, alltså min pappa var helt fantastisk och trygg. Men min mamma var inte det. Hon hade sina egna problem. Så att vara i närheten av henne förvärrade egentligen mitt tillstånd. Men det var som att det var enda stället jag ändå kunde vara på. För jag vågade inte vara kvar hemma i Stockholm. Så, så att det var ju inget jättebra liksom. Inte så bra omhändertagande helt enkelt. Vi var väldigt liksom, visste väldigt lite om hur man skulle göra. Mm. Och det var egentligen inte förrän jag fick den här, då när jag var 23, för då var jag med om en väldigt djup depression. Och, som också gjorde att jag gjorde självmordsförsök, vilket inte är ovanligt då för personer med bipolär sjukdom. Mm. Men då fick jag träffa en psykiater som gav mig diagnosen återkommande depressioner. Mm. Och det var ju en räddning för mig. Även om det var fel diagnos så fick jag ju mediciner som ändå kunde hjälpa tillfälligt. Och sen bara att få förstå att det här var något som jag inte riktigt kunde styra över själv. Var väldigt befriande. Så. Mm.
När du sa att din mamma hade inte heller mådde så bra. Du sa 70% förklaras av genetik. Mm. Är det vet du var det kom? Alltså fanns det fler i din familj som?
Ja, alltså jag vet inte. Jag skulle nog ge henne någon bipolär sjukdom UNS, alltså utan närmare specifikation. Det vill säga att den är lite oklar. Inte alls med samma mönster som för mig. Men hennes syster hade väldigt tydlig bipolär sjukdom typ 1, också odiagnostiserad, så absolut så finns det ju en ärftlig komponent för mig.
När fick du rätt diagnos då?
Ja, när jag var 40, alltså 26 år efter min, eller var det nu, 25 år efter min första, 41 var så gick jag till en privatläkare, eller jag hade gått till henne ett tag. Och hon började prata om att hon misstänkte det här. Och sen så fick jag en väldigt akut depression en höst. Och hamnade på Ersta. Eller hamnade, jag valde faktiskt att lägga in mig på Ersta. Som nu inte finns kvar, men det var en mottagning för personer inom vården. Och när jag kom ut därifrån, då, det var inte de läkarna. För de läkarna misstänkte inte alls bipolär sjukdom. De tyckte det var jättekonstigt när jag föreslog att det kanske är det. Så ställde de här vanliga frågorna som ställs. Ja, men gör de med massa pengar? Har du sex med många partners och sådana där? Och när jag svarade nej på det så, ja, men då behöver du inte oroa dig. Då har du inte bipolär sjukdom. Men min privata läkare då, hon var helt övertygad om det. Så hon gav mig sen stämningsstabiliserande medicin då. Och det var ju räddningen. Alltså jag ser ju henne som min räddning faktiskt.
Och det är inte många år sedan.
Och det är 10 år sedan. Ja, för jag är 50 nu. Ja, precis.
Så 25 år utan att få rätt behandling. Men när du ser dig, när du träffar andra i din, med samma problematik. Hur, är din historia ovanlig?
Nej, alltså när jag träffar personer i min ålder så är det många som beskriver att det tog väldigt lång tid innan de fick rätt diagnos. När jag träffar unga personer så tycker jag att då har det gått snabbare. Då är vården bättre på att upptäcka sjukdomen. Så att nej, jag skulle inte säga att den är ovanlig.
Men idag behöver man inte gå 25 år?
Nej, det hoppas jag verkligen inte. Nej. Det tror jag inte.
Och när du stämningsstabiliserande, vad är det för preparat vi pratar om då?
Det finns ju många olika. Den vanligaste är ju litium då, som man kanske har hört talas om. Det är den jag tar. Men sen finns det ju stämningsstabiliserande mediciner som är mediciner som man ger mot epilepsi till exempel, som fungerar. Eller mot alltså antipsykotiska mediciner som också kan fungera som stämningsstabiliserande. Men det är en helt annat preparat än, eller andra preparat, hur säger man, liberal form?
Preparat.
Ja, än antidepressiva. Som man också kan behöva ta i kombination med stämningsstabiliserande.
Men är det inte också så att antidepressiva också kan utlösa maniska skov?
Ja.
Så att det är lite risky att ge dem?
Ja, men inte om du har stämningsstabiliserande.
Nej, okej. Okay. Men då, har det också?
Ja, då har man det också. Så kombinationen men inte bara. Okay. Nej, precis. Mm.
Men det var det du fick då initialt? Ja. Så hur blev det?
Ja, det är svårt att säga. Jag tyckte att det hjälpte då mot den depressionen som jag hade då. Och det gör det ju. Men sen hjälpte det ju inte längden kom du tillbaka. Men det var inte så, jag minns inte att det verkligen triggade igång någonting. Det vet jag inte. Det kan jag inte säga. Däremot så hjälpte det inte. Utan skoven kom tillbaka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men efter att du har fått de här medicinerna, hur har du mått då de här senaste 10 åren?
Först provade vi ut några olika som gav effekt men inte helt. Och då sa min läkare, så sa hon, nej, jag tror att du kan må mycket bättre än så här. Så jag tycker att du ska prova litium. Och då fick jag byta läkare, för att det är lite så att när man har litium så ska man vara knuten till en mottagning som kan skriva remisser till blodprover och sånt där. Man måste ju ta prover var tredje månad. Men sen jag började med litium för 7 år sedan så har jag inte haft ett enda skov.
Mm.
Alltså jag har levt helt. Jag har liksom ibland svack och jag kan känna av att om jag inte hade med medicin nu så skulle jag ha ett skov. Alltså det blir lite svagt, men det är ju helt otroligt.
Men jag menar, det så är ju allas liv.
Ja, exakt. Så. Precis.
Men det här med litium då, för det är ju också en medicin som det finns idéer, eller liksom som man kanske har hört talas om och så. För den är ju inte, det är ju inte helt lätt att ta de här medicinerna.
Nej, nej.
Kan du berätta någonting om hur det har varit?
Ja, alltså, precis. Jag hör ju många som har svårt, eller inte alls många, några som har svårt att ta litium på grund av biverkningar. Så det är ju väldigt individuellt. Men det är en jättebra medicin. Och jämfört med andra så har den färre biverkningar faktiskt. Och för min del så har inte jag känt av någonting. Alltså lite törst i början, liksom sådär, att man blir lite törstig. Men ingenting annat. Så det är väl mer det här att gå och ta prover då. Var tredje månad. Men det känns ju som en bagatell. För mig i alla fall. Så jag skulle säga att den här rädslan som finns kring litium. För den finns. Jag ser den. Liksom, jag möter den. Den beror ju på att. För det första att förr så gav man så himla mycket litium. Nu ställer man ju in exakt det man behöver. Och då när man fick mycket så fick man ju också biverkningar av det. Så det är det ena. Och. Det andra tror jag också är att det låter, alltså det är någonting som har funnits, manodepressivitet, litium, alltså det låter så, ja, jag vet inte, dramatiskt. Men det är en jättebra medicin.
Mm. Och de biverkningar som man ibland hör talas om är väl just det här att man blir törstig och hungrig och går upp i vikt.
Att man kan gå upp i vikt, precis. Och det är inte så klarlagt faktiskt varför. För att ämnesomsättningen ska inte påverkas. Men att det kanske är just att man blir törstig och dricker mer socker. Alltså jag vet inte riktigt vad det är som gör. Eller att man behåller vätska mer i kroppen.
Mm.
Och sen darrhänthet kan man få. Ja. Och sen kan man väl alltid få huvudvärk initialt och liksom bli lite dålig i magen och sådär, men det är inga konstigheter.
Det som också har, åtminstone tidigare tycker jag, har pratat om mycket just när det kommer till bipolär sjukdom är ju att kanske framförallt de då som också har den maniska skoven inte vill fortsätta äta sina mediciner när man har mått bra att ta, för att man i någon mening kan sakna den där just maniska faserna och tycka att den energin ändå är väldigt livskraftig på något sätt. Liksom. Mm. Vad tänker du kring det?
Nej, jag tänker att jag kan ju förstå det. Jag har ju själv känt det lite grann. Nu har jag bara haft hypomana perioder. Men jag kan ändå liksom förstå att man kan sakna den energin. Men det är ju så att det går liksom inte att leva ett liv med bipolär sjukdom utan mediciner. Ett bra liv, det går inte. Mm. Det blir för jobbigt till slut. De här skoven är så destruktiva. Och det har jag väl förstått att det är många som försöker ändå sluta. Men sen till slut förstår eller att nej, det här funkar inte. Men kanske behöver på något sätt försöka några gånger.
Mm. Dina hypomana faser, hur var de?
Det var ju inte alltid så att... Alltså jag kunde ibland få depressioner utan hypomana faser. Det var otroligt snabba svängningar. Alltså att jag kunde ha... Var väldigt, vad ska man säga, engagerad... känna rastlöshet, inte kunna sluta prata, jag vill inte gå och lägga mig på kvällen, jag ville liksom lösa saker, världsproblem, jag blev otroligt politiskt engagerad kanske, sådana saker, tills jag på något sätt kraschade. Men det var en känsla som var ganska, den var inte bara härlig utan det var också jobbigt när man känner det här, man är så på något sätt, man kan inte slappna av. Och sen kom kraschen otroligt snabbt. Alltså från en kväll som kanske var euforisk. Och sen så var jag jättedeppig dagen efter. Och den där snabba växlingen, den tror man nästan inte är sann. Men så är det.
Mm. Den måste ju också ha varit väldigt svår för omgivningen att hänga med i.
Mm. Verkligen. Jättesvår. Mm. Och det var ju... Alltså... både jag och min man hade väldigt svårt att se att de här skoven kom. Och det var ju depressionen vi var rädda för, inte så mycket de här andra, men hypomana. Men nu för tiden, nu kommer det ju inte, men det var en period där vi ändå var mycket mer förberedda. Då var ju han mer, vad ska man säga, alert och såg mig när jag blev lite för... på, så att säga, när jag blev för engagerad i saker och kunde på något sätt försöka bromsa mig, vilket inte alltid gick då. Men...
Kan man stävja det genom att försöka bromsa där?
Ja, det kan man. Alltså om man har medicin så behöver man ju ändå vara noga med vilka tidiga tecken man har. Och när man ser de här tecknen, då kan man absolut bromsa och mildra och kanske till och med undvika. Ett skov. Absolut.
Men om man då är förälder som lyssnar på det här avsnittet. Och liksom, vad skulle du vilja ge för råd? Vad ska man som förälder vara uppmärksam på? När ska man tänka att det kanske är något sånt här som ens barn brottas med?
Du menar innan man har fått diagnos eller när man har diagnos?
Innan i första hand. Ja.
Ja, det är det som är lite svårt. För jag tänker att det ser så väldigt olika ut. Men jag tänker alltså snabba humörsvängningar, mycket starka liksom känslor. Det kan ju misstas ibland för andra saker. Men Och som är lite mer ihållande om man jämför till exempel med ADHD-symptom, så skulle jag säga att bipolära, det är ju depression som varar längre tid och även uppvarvningar som varar längre tid. ADHD är ju mycket mer kortvarigt och lite mer situationsbundet, utan de här bipolära symptomen kommer ju även oavsett situation, oavsett händelser. Så det skulle jag vara på något sätt lite vaksam kring. Mm. Och det är väl det jag har varit vaksam kring vad gäller mina barn. För det är klart att jag har haft ett öga på dem också. Mm. Och se liksom, ja, just det här väldigt starka känslouttrycken, om det håller i sig, om det är ihållande.
Mm. Och om man då får diagnosen för sitt barn, vad kan man då göra för att underlätta? Bortsett från att då se till att de får rätt medicin, såklart.
Ja, precis. Först och främst att de får rätt vård. Medicin och kanske stöd. Att man själv får anhörigutbildning. Att man själv verkligen utbildar sig och skaffar sig kunskap kring det här. Så mycket man bara kan. Och sen är det ju att vara med och hjälpa till liksom att förstå mönstren. För det tar, man måste också räkna med att det tar ett tag. Mm. Det är svårt att förstå allting på en gång. Utan det, över tid, man måste se det här över tid. Och vad är mönstren? Och också att de förändras så himla mycket kanske i ungdomen. Men det jag skulle också jag vill skicka med, det är att inte bli för rädd för känslor. För det finns ju verkligen som en stor risk att man som person med bipolär sjukdom och för anhöriga utvecklar någon form av fobi för känslor. Alltså att så fort någon är glad eller någon är ledsen så drar rädslan igång och oron igång. Och så, det är ju inte meningen, utan man ska ju kunna få känna alla känslor. Så att det gäller att lägga pusslet och att man tänker att det får ta sin tid och att man har lite, liksom, är lite lugn där och på något sätt. Och stabil och tänker att ja, men tillsammans med vården så kommer vi förstå liksom vad som blir bäst.
Vad ska man, när du säger det här att man inte ska bli rädd för känslor. Mm. Jag tänker att ska man då inte heller vara rädd. För det jag misstänker är att man också kan bli rädd för att ens barn ska hamna i situationer där känslorna blir starka. Utsatta för sorg eller så.
Jag vet. Alltså jag tycker ju den här sjukdomen är så grym mot unga, eller för unga. För ungdomen och sjukdomen, alltså det är så en dålig match.
Mm.
För egentligen så är det ju så att när man har bipolär sjukdom, då ska man ju leva lite enligt rutiner och gå och lägga sig en viss tid. Alltså så här, samma tid varje kväll. Men som ung lever man ju inte så det är ju jättesvårt. Jag tänker man måste kompromissa lite, för de här ungdomarna måste ju också få leva lite. Och har man medicin så, och känner sig själv, så kan man ändå få göra undantag. Alltså man kan inte leva som en robot. Eller vad man ska säga, om du förstår. Eller som en pensionär när man är 15-16 år. Så att det är en kombination att man får vara lite lagom. Så ungdomar, de måste ju få gå, beroende på var de befinner sig, tänker jag. För att det är ju så att man har ju inte alltid skov, utan man kan ju ha friska perioder, och då kanske man kan göra lite mer grejer. Men om man är i en uppåtperiod eller nedåtperiod, men då behöver man vara försiktig med fester och alkohol och så, självklart. Så att man ändå, att man är lite, ja, inte så rigid i det här.
Kan man anpassa de här medicinerna lite så som diabetiker ju ibland gör, att de höjer en dos när de vet att de ska gå på en fest eller så. Liksom att man tar, alltså att man reglerar insulinet utifrån vad man stoppar i sig och hur man liksom rör på sig och så. Finns det samma med till exempel litium då?
Nej.
Utan där står man på sin dos och sen får man.
Ja. Så är det. Nej, inte vad jag vet, om det inte har kommit. Inte med litium, inte med stämningsstabiliserande. Möjligtvis med de här andra antidepressiva att man kan. Men nej, det tror jag inte.
Så vad kan man göra då? Jag tänker att man ska ta studenten. Mm. Det är ju en period av hyfsat svängda dygn och lite sömn och så. Mm. Hur skulle man kunna göra då för att ändå boosta sig, liksom klara en sån period så bra som möjligt?
Mm. Precis, jo, men till exempel att man i tiden innan har varit ändå ganska noga med sömn, medicinen, att man tar den hyfsat rätt tid och sådär. Att man inte glömmer den. Att man är fysiskt aktiv. Alltså så är det ju. Att om man är fysiskt aktiv och man tränar regelbundet så har man ju också ett gott skydd. Det hjälper ju verkligen. Kosten, att man liksom har regelbunden måltider överhuvudtaget är lite regelbunden. Och då om man har en sån lång period innan så är det klart att man är lite bättre vad ska jag säga, rustad för att ha en period med lite mer utsvävningar.
Finns det några samband med kost generellt? Det här, som att det skulle vara bra att äta sockerfritt eller glutenfritt? Eller har man sett sådana saker i studier?
Nej, det vet jag inte. Nej, inte med. Jag tror inte något är klarlagt.
Utan det är mera regelbundenheten som är grejen. Liksom, att ha rutiner. För...
Ja, precis. Men däremot fysisk aktivitet har man nog sett. De gör ju en stor studie på Karolinska nu med personer med bipolär sjukdom som tränar regelbundet. Jag tror att det kommer ge ändå, visa resultat.
Kan det läka ut? Kan man bli av med sin bipolaritet?
Nej, den är kronisk. Men... Alltså tar man inte med, får man inte behandling, då tenderar ju sjukdomen att bli värre med åren. Men med behandling så är det tvärtom, att då blir det mildare. Liksom. Men just kanske också för att man lever ett mer regelbundet liv ju äldre man blir, kan ha med sakerna att göra.
Just det. Men man kan inte sluta med sina mediciner, utan det är en livslång medicinering.
Ja, precis.
Då tänker jag att det också blir viktigt till exempel att inte åka på en resa och så tog medicinerna slut.
Precis, jätteviktigt.
Det är också en sån grej som föräldrar kan hjälpa till och se till att det...
Och det där du säger med resa, det är ju också sånt som man kan tänka på, att för vissa är ju, eller för många är ju just sömnen, att resa över, vad heter det, tidszoner kan också vara så här triggande. Så man kan vara lite... försiktig kanske, alltså man ska ju vara försiktig med sömnmedicin, men just för personer med bipolär sjukdom så är sömnen så viktig, så att man skriver ju ofta ut sömnmedicin för personer med bipolär sjukdom när man har sömnsvårigheter. Och då till exempel att man kanske tar det på flyget, om man nu flyger någonstans över tidszonen.
För att hjälpa kroppen på
tråden. Ja, exakt.
Finns det något så här medskick du vill göra till föräldrar? Du har sagt vad man ska vara lite uppmärksam på. Finns det något annat som så här, det här skulle vara bra för föräldrar att veta?
Ja, alltså jag skulle säga så här, att bipolär sjukdom har ju fortfarande någon slags vad ska jag säga, stämpel om att vara en väldigt allvarlig sjukdom. Och det är den ju. Men med bra... Alltså med medicinering och god behandling så går det verkligen att leva ett fullgott liv. Och jag tänker då att föräldrar som har barn som har fått den här diagnosen, de kanske är väldigt förtvivlade. Men att ge det tid, att tänka att det får ta lite tid innan det lägger sig liksom och det stabiliserar sig. Men att det verkligen finns jättegoda förutsättningar. För att få ett bra liv och för att få, ja, för att inte bli frisk liksom, för det är ju kroniskt, men ändå leva friskt, eller vad man ska säga.
Det blir också så tydligt tycker jag när du pratar, att om man då har haft det här i sin familj, kanske sett äldre släktingar, så har de gått igenom en resa som säkert var ganska fruktansvärt på många sätt, men att det har hänt så mycket, så att få den här sjukdomen idag är inte samma sak som det var för.
Nej.
Det är ju inte än så länge sedan liksom, som det var något helt annat.
Ja, det var ju inte så länge sedan man bara pratade om depressivitet och bipolär 2 fanns ju inte. Eller man visste inte vad det var. Liksom. Absolut, det har hänt jättemycket.
Så det betyder ju också att om man har sett äldre släktingar liksom drabbas på ett väldigt hårt sätt, så betyder det inte att ens barn kommer att hamna i samma...
Precis. Och sen... Något annat som jag också vill skicka med, men det är ju det här med att när man är djupt deprimerad, vilket man kan bli då med bipolär sjukdom, så är det ju naturligt att få tankar om att man inte vill leva. Och att höra kanske sitt barn då uttrycka de tankarna, det är ju väldigt skrämmande. Men att det är inget konstigt, det är ju ett uttryck för en smärta som man känner just då. Och så om man vill prata då med sitt barn om vad som händer, så är det bra att ställa frågan, men vad är det som gör att du får de här tankarna? Vad är det som gör så ont som gör att du får de här tankarna på att du inte orkar leva? Och då pratar man plötsligt om det som är jobbigt istället för att oroa sig över de här tankarna på att inte vilja leva. Förstår ni vad jag, förstår vad jag menar? Ja, det är liksom naturligt och inte så farligt för det mesta. Och man kan prata om det. Mm. Och jag tänker att det är väldigt skönt för barn om de får också uttrycka för sina föräldrar att de har de här tankarna. Annars blir det så väldigt skrämmande.
Just det.
Tack Elsa för att du var med och berättade idag. Och säg en gång till nu vad din bok heter så att den som vill läsa mer kan.
Ja, just det. Igår var jag lycklig. Idag vill jag dö, att leva med bipolär sjukdom.
Just det. Av Elsa Janni. Stort tack.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Tack också till er som har lyssnat. Och ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.